Herren min läkare. Vi fortsätter, kommer göra det hela hösten som ni har säkert har sett. Men dyka ner i de här olika namn som Gud beskrivs med i Gamla Testamentet. Vi började på det förra veckan. Vi börjar med att berätta en händelse. Det finns en man som heter Nick Gamble. Det är han som har startat hela alfakursrörelsen. Liksom alla de här, det var han som började med de kurserna. Så. Han berättar om ett tillfälle, jag tror det var innan han hade startat hela den här alfagrejen. Så. Han berättar om ett tillfälle när en som hette John Wimber besökte deras kyrka med en grupp från sin församling. Så. De var där, han var där och predikade en gudstjänst och han var där på någon ledarsamling. Och de var på den här ledarsamlingen med typ 60-70 personer som deltog. Och han talade just om helande. Nick han berättade så, men han hade ju hört andra tala om helande. Och det som han sa där under kvällen tyckte han var, om det var ganska bra. Så efter en stund så sa han, men nu ska vi bryta här, ska vi gå och ta kaffe och sen ska vi ha en workshop som han kallade då. Alltså att man skulle göra någonting praktiskt. Och då tyckte Nick, men nu har vi nog kommit ut på lite väl djupt vatten här. Nu tyckte han det började bli lite tveksamt här vad som hände. Han sa, han John då, att hans medarbetare hade fått speciella budskap som de kallade kunskapens ord till flera personer i rummet där. Och det är ju någonting också som är hämtat i första Korintherbrevet. Det här att en övernaturlig uppenbarelse om en person som fanns där då. Som har förmedlats av den helige ande. Och så radade de upp flera av de här kunskapens ord. Och förklarade att han tänkte bjuda in de människor då. För att de får komma fram för förbön. Och Nicky han beskriver då, han var väldigt skeptisk inställd till allt sammans. Men hur det än var så person efter person kom fram. För de kände igen sig att det här, det handlar om mig. Det var väldigt detaljerade beskrivningar. Att, det var en man som skadade sin rygg när han var 14 och högg ved. Så. Det kanske inte finns jättemånga så. Och de kände ju varandra ganska väl i den här gruppen. De tänkte att det där kan vi inte gälla någon av oss. Så, det var en kvinna som det var någon som sa någonting om barnlöshet. Och tänkte att det gäller ju ingen av oss. Men så var det en kvinna som de hade försökt bli gravid väldigt länge. Och hon gick fram, fick förbön och 9 månader senare födde hon ett barn. Och sådär. Men jag tänker just varför jag berättar det här, den här attityden som, eller inställningen som Nicky hade här som han berättade, det avspeglar tänker jag ganska väl den skepsis som många av oss idag känner just inför ämnet helande. Och det är ett svårt ämne, det är, jag tycker personligen det är svår predikan just idag med tanke på de omständigheter vi har hemma för tillfället också. Jag tror att Gud kan hela, det tror jag av hela mitt hjärta, men samtidigt så bygger jag inte min tro på att det ska ske. Det var någon som sa så här, jag vet inte om det stämmer, men att förr i tiden, jag vet inte vad som menas med förr i tiden, det kan ju vara lite lulligt, men om man går tillbaka ganska lång tid, när någon blev sjuk, då innebar det att man sökte sig ännu mer till Gud. Men idag när någon blir sjuk så blir det ett hinder för tron på Gud. I stora drag är det många som upplever det så. Alltså man kan acceptera att andra blir sjuka, men så fort det drabbar mig själv, vad är du Gud liksom? Att det blir väldigt så här, men det handlar bara om mig, att man ser till sitt eget så. Men på något sätt så behöver vi söka en hållbar tro också i en ohållbar värld. Att vi behöver tala sant om detta också. Inte bara tala hoppfullt. Inte istället för att fråga oss varför inte alla blir helade, så säger man ju ibland när man talar om det här. Ja, men det är ju lite jobbigt det här, för det är inte alla som blir helade. Det kanske är lite fel att säga så, för vår erfarenhet är att de flesta inte blir helade. Kan man säga så? Alltså, jag tänker, vi lever i en trasig värld, och det ger också trasiga konsekvenser. Men så finns det ju då, men vänta nu, förminskar vi inte tron när vi ställer en sån här fråga, när vi yttrar de här tvivlen? Hindrar vi Gud från att göra ett under om vi yttrar vår erfarenhet? En del säger ju så att man måste tala tro, man måste be som att helandet redan har skett. Det finns de som säger att man måste be på ett visst sätt, att man måste använda de rätta orden, rätt auktoritet, rätt kraft och så vidare. Men är Gud en maskin som måste programmeras med rätt ord och rätt känslor? Jag tror inte det. Vi kommer aldrig få svar på varför ett helande sker, och det är nog bäst också att vi inte får det. Men vad vi kan göra, det är att vi kan fortsätta be och fortsätta tro. Mycket märklig inledning på en predikan, tycker säkert de flesta av er här. Men vi ska börja med att läsa i Andra Mosebok kapitel 15, där just den här titeln kom ifrån. Då läser jag från vers 22 i kapitel 15 i Andra Mosebok. När hela Israels folk är på väg ut ur Egypten, står det så här. Därefter lät Mose Israels barn bryta upp från Röda havet, och de drog ut i öknen Shur. Under 3 dagar vandrade de i öknen utan att finna vatten. Sedan kom de till Mara, men de kunde inte dricka vattnet där eftersom det var bittert. Därför kallade de platsen Mara. Då klagade folket mot Mose och sa: vad ska vi dricka? Men han ropade till Herren, och Herren visade honom ett visst slags trä. Han kastade det i vattnet, och då blev vattnet sött. Där förelade han folket lag och rätt, och där satte han det på prov. Han sa: om du hör Herren, din Guds röst, och noga lyssna till hans bud och hålla alla hans stadgar, ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag la på egyptierna, för jag är Herren, din läkare. Jag är Herren, din läkare. Detta är det enda tillfället i Bibeln där denna titel används på Gud, men samtidigt så ser vi ju genom hela Gamla Testamentet, så ser vi flera exempel på där Gud griper in och Gud helar människor mirakulöst. Och samtidigt så är det en egenskap som vi ser Jesus regelbundet visar på. Helande är en stor del av evangeliernas berättelse. Och många av oss har också faktiskt bevittnat och erfarit hur Gud helar även idag. Senast på tonårslägret i somras så fick vi ett väldigt starkt vittnesbörd hur Gud helade en ung tjej där på plats. Och jag tänker också, naturligtvis så hela Gud eller bota Gud i samverkan med läkare, sjuksköterskor och hela den medicinska sakkunskapen. Det ska vi inte förringa. Det är kunskaper som Gud har lagt i människan för att vi också ska få göra hans verk. Och i dagens samhälle så kanske också, eller något som vi verkar gång på gång som blir ett större och större mörker i vårt samhälle, är den psykiska ohälsan. Att man är trasig på insidan. Som Mats berättade här innan när de sjöng här. Och där är ju inte minst Sebastian Staxet ett väldigt starkt vittnesbörd på hur Gud kan hela en människa också från det mörkaste inre. Och det finns också människor som lider av sår, skapade av andra människor. Alltså inte fysiska utan på insidan liksom, skapade av andra människor eller erfarenheter. Och dessa sår vill också Gud läka, Herren vår läkare. Men vi ska stanna också lite vid de första ord som Jesus säger i enlighet med Markus evangeliet. När han börjar sin tjänst där så läser vi i första kapitlet i Markus hur Jesus säger så här: tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Det här han säger om Guds rike, det är ju ett centralt tema i hela Jesu verksamhet och tid som han undervisar. I de andra evangelierna står det himmelriket, men det betyder samma sak. Och det här ordet, det ligger till grund för, eller det ord som ligger till grund för detta uttryck i Guds rike, det betyder inte bara rike i det sammanhang eller i den bemärkelse att det avser ett geografiskt område eller ett politiskt område, utan i ordet ligger också ett uttryck för aktivitet, en verksamhet som yttrar sig i härskande eller regerande. Så Guds rike kunde man därför säga att det är en plats eller ett tillstånd där Gud regerar. Och i Jesu undervisning så ser vi hur att Guds rike, det har ett framtidsperspektiv. Det är någonting som kommer fullbordas först i samband med en avgörande händelse vid tidens slut, som det beskrivs så. Att vi ska då få nya kroppar som är oförgängliga och härliga enligt första Korintherbrevet. Och det ska inte då längre finnas någon död, det ska inte längre finnas någon sorg eller gråt eller smärta. Och den dagen ska det ske ett fullkomligt helande. Men på andra sidan så finns det också ett nutidsperspektiv i Guds rike i Jesu undervisning. Vi ser tecken på, tänker grenar som på våren börjar knoppa. Det är någonting på gång. Det kommer bli blad och blommor och frukt liksom. Men på samma sätt så visas att, eller Jesus talar om Guds rike, att det börjar knoppa liksom. Att vi ser det redan nu, men vi ser det inte fullkomligt. Jesus sa till fariseerna när de frågade, vad är Guds rike då? När kommer det? Så säger han, men Guds rike är mitt ibland er. Och så talar Jesus om den liknelse om den gömda skatten eller en gömd pärla som är värt allt att gå och sälja och så kan man upptäcka det. Men att Guds rike är någonting vi kan upptäcka här och nu. Och uppleva här och nu. Och det framgår tydligt genom hela evangelierna. Att Jesus såg sin verksamhet som en uppfyllelse av gamla testamentets löften. Lukas, så när Jesus börjar sin tjänst så går han till synagogan i Nasaret. Så läser han från Jesaja och så säger han, idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse. Att Jesus, han kopplar ihop sig själv med hur allt som har beskrivits som ska ske. Och genom allt sen Jesus gjorde, genom sitt liv och verksamhet, så visar han på att Guds rike är verkligt och närvarande. Han förlät synder, han drev ut onda andar och han botade sjuka. Så riket, Guds rike, det existerar samtidigt nu och inte ännu fullt ut. Judarnas förväntan var ju att Messias omedelbart skulle inviga ett fullkomligt rike. Men Jesus visar på ett annat sätt så att Jesu undervisning var en vidareutveckling av deras tanke. Och vi lever på något sätt, det här kan vara, det blev lite mycket undervisning här, men vi lever på något sätt mellan de här två tidsåldrarna. I en period då den nya tidsåldern har brutit in, men inte fullkomligt än så. För läser vi igenom evangelierna, så någon som hade räknat ut att en fjärdedel av evangelierna ägnas åt ämnet helande. Jag har inte kontrollerat det själv. Så. Men även om inte Jesus botade alla sjuka i Judén, så kan vi på många ställen läsa hur han botar många människor och stora grupper av människor. Att det är ett normalt inslag i Guds rike. Det står i Matteus evangeliet att Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Och Jesus, han gjorde ju inte bara dessa saker själv. Han uppmanade sina lärjungar att göra detsamma. Och, ja, men Jesus, han sände ut de 12 lärjungarna. Han sa, förkunnat himmelriket nära, bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner. Och det var inte bara till de 12 som Jesus gav detta uppdrag. Det fanns ju ett annat tillfälle när 72 stycken var samlade eller sändes ut. Och Jesus säger samma sak till dem. Gå ut och bota de sjuka. Och så säg till folket, Guds rike är snart hos er. Och så kom de glada tillbaka. Men här är till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Men uppdraget var inte begränsat till de 12 eller till de 72. Jesus, han förväntade sig på något sätt att alla hans lärjungar skulle göra samma saker. Han uppmanade sina lärjungar, det sista han sa, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Och lär dem att hålla alla de bud jag gett er. Alltså, ungefär samma sak finner vi också i Johannes evangeliet. Där Jesus säger, ja, men den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större. Till jag går till fadern. Man kan ju fundera, hur då ännu större? Kan vi göra större gärningar än Jesus? Ingen har någonsin gjort under av samma kvalitet som Jesus. Däremot så har undren ökat i kvantitet sedan Jesus återvände till fadern. Når ut över hela vår jord idag. Jesus, han var begränsad till Israel. På så sätt kan man säga att det är större. Och Jesus, han använder sig av svaga och bristfälliga människor. Och det handlar återigen om den som tror, och det innefattar dig och det innefattar mig. Att de här uppmaningarna, de här löftena, de är inte på något sätt begränsade till en viss kategori av kristna. Jesus, han botade sjuka, och han uppmanade sina lärjungar att göra detsamma, och de gjorde det. Vi kan läsa gång på gång i apostlärningarna hur detta sker. Och lärjungarna, de fortsatte att predika och undervisa. Men de fortsatte också att be för sjuka. Sådär. Och det står ingenstans i Bibeln att detta var begränsat till någon särskild grupp människor. Eller någon särskild historisk tid. Tvärtom så var helandet något som av det tecken som pekade på ett rike som Jesus Kristus kom för att introducera. I denna värld. Och så är det än idag. Och vi har all anledning också att förvänta oss att Gud ska fortsätta att hela människor på ett övernaturligt sätt. Eftersom detta är något som hör samman med hans rike. Men samtidigt så behöver vi behöver vara noga med att också tala sant om det här. För det är inte säkert att alla vi ber för blir helade. Men det viktiga är att jag har hört så många som har vittnat om att man har varit på förbön, någon har bett för när man har varit sjuk. Man har inte blivit helad, men man har ändå upplevt sån kärlek, sån omsorg och sån omtanke. Och det i sig, tänker jag, är också någonting som är läkande. Så ingen kan ju i längden undgå döden. Våra kroppar, de förfaller. Och i vissa fall så kanske det är ännu mer kristligt att förbereda någon att hon ska dö än att be om ett helande. Svår tanke, men vi bör vara känsliga också för den helige andes ledning. Jag tänker om, vad heter hon? Bloggerskan som är 110. Nej, hon är inte riktigt så gammal, men Dagny, ja. Ja, men just absolut att Gud kan hela en gammal människa också, men livet har också en ände. Och vi ska inte hänga upp vår tro på att vi alltid ska bli helade. För i döden så blir också på något sätt ett fullkomligt helande när vi får möta Gud. Så. Och jag tänker det är lätt att fastna i tvivel. Det är lätt att fastna i, ja men tänk om det inte sker när jag ber. Och så ber man inte alls. Men ber vi inte alls så kan vi också inte heller förvänta oss att det sker. Ju mer jag ber, på något sätt bör ju det hänga ihop. Att ju mer jag ber, ju fler får jag se bli helade. Ju mindre jag ber, desto mindre kan jag räkna med. Jag har inte så många svar här idag. Men det är svårt och jag vill bara vara ärlig med att det är det. Men jag tror att Gud kan hela och jag tror att han kan hela här idag. Men vi måste också tala sanning. Vi måste också tala ärligt utifrån vår erfarenhet och vår tro. Så. Och vi läser också i första Korintherbrevet att en del får en speciell gåva att be för sjuka. Och runt om i världen idag så kan vi se också exempel på människor som har helandes gåva på ett särskilt sätt. Det betyder inte att vi ska lämna allt sammans åt dem. Uppdraget att be för sjuka är riktat till oss alla. Precis som vi alla har inte evangelistens gåva, men vi alla kallade att berätta för andra om Jesus. På samma sätt har inte alla helandets gåva, men vi alla kallade att be för dem som är sjuka. Och om vi ska försöka knyta ihop det här med kvällen igår också, så tänker jag, ja, men detta är kanske något som saknas på den här bilden som vi hade. Alltså fler som är med och ber som förebedjare. Att få lyfta det, få lyfta den tanken. Det kanske är din gåva. Att få vara med och lyfta andra i förbön inför vår Herre. För jag tänker också, det är viktigt att också hålla ut i förbön för människor som har bett om hjälp. För det är lätt att bli missmodig, i synnerhet om vi inte ser omedelbara eller dramatiska resultat. Vi ska fortsätta be för att vara lydiga den kallelse vi också har fått i uppdrag av Jesus Kristus. Att predika Guds rike och visa på dess närvaro i världen. Bland annat genom att be för sjuka. För om vi är uthålliga, om vi har tålamod, så kommer vi också att få se, det är jag säker på, hur Gud helar fler människor. Bara härom veckan när jag var uppe på mötesplats så var det så fint. Jag hade varit ute och ordnat någonting med någon matkasse eller så, och så kom jag in. Många, jag vet inte hur många av er som har varit där, men det är ju kafémiljö, liksom, vi sitter och fikar och pratar. Och så var det en av volontärerna som var där som satt och bad för en av gästerna där. Och det var så fint. Jag vet inte vad som föranledde det eller vad det ledde till. Men just det här att vart vi än är så får vi veta att Jesus är med oss och han vill också använda sig av oss. Och att be för någon är ju det yttersta tecknet för hur vi kan visa omsorg för varandra. Och sen så får vi sätta vår tro till att det är Gud som gör verket. Det är inte vi som helar någon, det är Gud som helar. För det är Herren som är min läkare. Jesus Kristus, jag tackar dig för detta. Det är svårt och det är krångligt och vi förstår inte allt, Herre. Men vi vet att du är god och vi vet att du har omsorg om oss, Herre. Jag vill be för dem här idag som har jobbiga erfarenheter av detta, Herre. Som kanske tal om helande har skapat sår, Herre. Det blir dubbelt jobbigt, Fader. Vi ber att du ska läka dessa sår. Men Fader, vi vill också tro att du helar fysiskt än idag, Herre. Hjälp oss att våga be för varandra, med varandra, Herre. Du ser dem vi tänker på just nu som inte mår bra, som har det jobbigt. Vi vill lyfta dem ännu en gång upp till dig, Herre. Och ber om ditt vidrörande. Be om din läkande kraft ska få strömma igenom hela vår församling, Herre. Gör oss frimodiga att våga be för varandra. Men att göra det i kärlek också, Herre. Fader, vi vill lägga detta i dina händer och hjälp oss också att hjälp oss också att förstå att det är du som helar, det är inte vi. Tack Herre, du är min läkare. Amen.